Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at PlushCare.com/weightloss. That's PlushCare.com/weightloss. PlushCare.com/weightloss.
Nästan likt Patrik Herschlis monsterslagskott i Leksand säsongen 13-14 dundrar vi igång det 97:e avsnittet av Släpp sargen. Och jag undrar, Robin, har du börjat packa?
Jag börjar snegla mot väskan här gjort. Ja, men du vet, jag plockar ner badbrallorna, skakar ur dem så att det inte hade börjat växa någonting konstigt i dem. De är med. Jag hoppas på sol till nästa vecka, Nicke. Har du börjat packa?
Nej, men det är lite samma här. Det har hämtats upp en väska från liksom förrådet. Ja. Men annars är jag ett fan av att packa kvällen innan, så att säga. Men det är ju som så då, för er som inte fattar vad fan vi surrar om, att nu på lördag drar vi till Las Vegas i en vecka för att dels se två hockeymatcher, dels spela in ett par klipp till Släpp Sargens YouTube-kanal. Och ni kan givetvis följa vår lilla tripp via poddens Instagram, så gör gärna det. Hur känner du inför att liksom bo ihop igen? Vi har ju hyrt en lägenhet.
Jo, men vad fan, det ska bli kul. Det är klart lite läskigt, du och Carl. Alltså fan, när man ska handskas med båda er två. Klipper Carl då. Nej, men det ska bli kul. Fan, jag är laddad.
Mm. Det är dock du som är liksom nakenhetskungen.
Ständigt detta klagande.
Jag har aldrig sett så mycket hud som när vi bodde ihop liksom typ ett dygn i Schweiz.
Fan, vi föddes ju nakna. Det var ju likadant nu när jag var i Göteborg och jag spelade, så bodde jag med en polare. Det var ju liksom gnäll och klagande på att jag jassar runt naken där hela tiden.
Nej, du får vara hur naken du vill.
Ja, det ska jag vara också.
Ja, men härligt. Gör din grej. Ja. Det är andra gången vi bor ihop, men det är första gången vi reser tillsammans.
Ja, det ska bli spännande.
Sover du på flyget?
Skämtar du med mig, eller? Jag har inte sovit i en farkost någonsin i hela mitt liv. Jag är skitdålig där. Sen har jag den där lilla rädslan för att åka i flygplan. Ja. Så att ni ska få se mitt rätta jag när jag fäller tårar och sånt i starterna. Usch, fy fan.
Kommer du vara på den?
Nej, men jag kommer inte vara kontaktbar. Ni kommer inte prata med mig och ni kommer antagligen inte se mig heller, för att jag kommer burra ner mig liksom i mitt egna knä ungefär.
Det vet jag inte hur jag ska hantera riktigt.
Det kan bli cringe för dig. Men jag skiter i det. Jag är så jävla frånkopplad då. Så att jag, alltså, fy fan.
Ja. Det ska bli kul här, Robin.
Ja, det ska bli.
Så häng med oss på Instagram. Det blir skoj även där. Till något helt annat. Vi har ju tidigare snackat om att hovets avdankade sarg auktionerades ut via företaget Klaravik. Och nu har man då även dundrat iväg Vimpos Arenas, alltså Björklövens gamla jumbotron.
En bra stor bild. Tänk att hänga upp den ovanför sängen, Nicke. Då skulle frugan bli glad.
Ja, alltså fy fan. Här borde jag lagt mig i. Ja. Alltså det stör mig. För nu är det ju, auktionen är avslutad. Men det här är ju coolare än sarg. Jag är så jävla bitter på mig själv att jag inte uppmärksammade liksom det här i tid.
Nej, men alltså, tänk om du hade varit laddad från start, Nicke, och att det här ska liksom fortgå. Då hade du nästan haft en hel jävla arena snart, ju.
Ja. Så jävla coolt.
Ja.
Fan!
Alltså, Nicke Nolin Arena. Eller vad skulle du haft för slutnamn på din arena? Du känns lite som en gardenkille på något sätt.
Jag är ganska svag för center.
Ja.
Ja, men tänk i framtiden när man kanske har ett garage att liksom dunka upp jumbotronen där. Ja. Det vore ju någonting.
Ja, mäktigt.
Man får jävligt högt i tak bara. Kring den här auktionen då var det 8 budgivare med. Den gick för billiga måste jag säga. 20 500 kronor.
Åh, oh, vad fan, det är
och
ingenting.
Och köptes då av, nej jag vet, svinbilligt, ett kap.
Ja.
Och det gjordes då av Grästorps IK.
Oh, fan, det är nästan ännu häftigare alltså.
Ja, men, och de ska då efter lite modifikationer använda den i sin hall.
Ja.
Så den förblir en riktig jumbotron och inte någon liksom märklig souvenir hemma hos någon.
Jag tycker att det låter helt sjukligt billigt. Alltså, det säger jag inte för att vara någon galant, men alltså vad fan, en tv kan ju för fan kosta, ja, de där summorna, och nu får du fyra liksom.
Ja, ja.
En jumbo, du får en äkta jumbo för 20 och 5.
Ja, men vadå, det är väl kapens kap.
Ja, herregud, ja.
Vi säger grattis till Grästorps IK, alltså, ja. Fy fan, briljant.
Ja, gud, ja.
Jag har ju en dröm om att någon gång i framtiden ha en sån här hockeyman cave, och då är ju klassiken att man ska ha en sån här mini-jumbotron.
Ja.
Den här är väl liksom sizen för stor, men det är ändå, jumbotron, det finns en jävla märklig romantik.
Ja, men det är sånt jävla skönt, det är sånt jävla skönt ord också, ja, jumbotron.
Precis.
Alltså jag blir lite förbannad när man i nutid benämner det som mediakub.
Ja, alltså, hallå, jag vet.
Det ska heta jumbo.
Håller med. Mm. Titta upp mot mediakuben.
Oh, nej,
det gör jag fan inte.
Ja, där hänger en jumbo. Den kan jag kika på.
Vänligen rikta era blickar mot mediakuben. Man bara stirrar rätt i golvet.
Demonstrativt.
Ja, protest. Men du, på tal om att köpa grejer. Skådespelaren Ryan Reynolds är sugen på att lägga vantarna på Ottawa Senators.
Mm-hmm.
Och så här, visst, man ska ju värna 51%-regeln, men ändå lite kul och kittlande att en skådis kan gå in och börja äga en klubb. Alltså, tänk att liksom Rolf Lassgård köper loss Brynäs.
Ja, ja, för fan. Alltså, tänk dig Rolf Lassgårds Brynäs på riktigt. Eller vadå? Vi var inne på Jocke Boy för ett tag sedan.
Ja, va? Han köper loss LOC. Ja. Tänk dig den fighten, liksom Jocke Boy mot Rolf Lassgård.
Ja.
Liksom... kändisderby.
Spännande möte.
Nej, men det är någon liten förbjuden ådra i mig går igång lite på den där grejen. Men
ja, du är lite så där. Du är lite så där gammeldags och värnar om den där 51%-regeln och fruktansvärt, eller?
Nej, vet du vad? Alltså så här, jag brinner inte överdrivet för det. Det känns medfött på något sätt att man ska värna om den i Sverige.
Ja, och jag vill inte heller någon åsikt. Så jag tänker så här, vad fan, ska vi inte bara... Ska vi låtsas att vi gillar 51% ändå, så att vi får fler lyssnare kanske?
Ja, precis. Ja, men då är folk lugna och fina, tror jag, om man säger det. Men det finns någon som sagt förbjuder några i mig som tycker det vore lite kul om Rolf Lassgård kunde köpa Brynäs.
Lite spännande hade det varit.
Tills dess får vi väl kanske nöja oss med Ryan Reynolds. Och det finns ju lite andra profiler som äger NHL-lag och sådär. Du, Peter Andersson blir assisterande tränare i Lausanne. Ser du till att vi skickar räkningen till honom, eller?
Det kommer jag. En liten faktura kommer dimpa ner där. Det kan han räkna iskallt med.
Vi behöver de degen i Vegas, tror jag.
vi behöver ju det.
Gästspelen i Slepsargen fortsätter skörda framgångar. Så kan vi säga i alla fall. Du, det blev en lång inledning här. Men ska vi kicka igång veckans avsnitt, eller?
Ja, nu kör vi.
Bra! Drygt en tredjedel av grundserierna i våra två toppligor är avverkade. SHL har ett break. Jag tänkte då också att vi skulle kika lite grann på några lag och en del av de avtryck som sitter starkast så här långt.
Mm.
Eller ska vi bara försöka nysta i vilket lag som inte haft en kris ännu?
Oh, fan spännande. Finns det någon sånt gäng? Har du kikat där någonting, eller?
Jag tror inte det. Jag tror nog fan alla har genomlidit en fruktansvärd kris.
Ja.
Fan, jag är så jävla trött på den där grejen så du anar inte.
ja, det är fladdrigt.
Det är som att det måste finnas två krislag i liksom en liga. Det är som att det är en lag inom hockeysverige.
Ja, men lite så. Men du, jag sitter och kikar på tabellen nu. Fan, har Leksand åkt på den någon gång?
Kanske inte.
Kan det vara det enda gänget.
Leksand är ju tabelltrea om vi ska gå på snittpoäng.
Mm.
Men man har, det här är intressant, man har sämst PP i hela ligan.
Är det sant? Det hade jag fan inte en aning om.
Man har inte ens gjort mål hemma i den spelformen.
Ja, det här tycker jag är lite, det är ändå lite makabert med det laget. Alltså den offensiva, alltså de PP-gubbarna man ställer upp med. Det är lite konstigt.
Nej, ruskigt anmärkningsvärt. Ja. Men ändå, man ligger trea.
Ja.
Återigen sett till snittet. Mm. Ja. Vad ska man säga om det då? Att de har ett... att de har ett hyfsat sparkapital.
Vad har de för total PP-procent? Har du någon aning om det? Det är inte jätteviktigt, jag bara undrar.
Ja, alltså den är ju på typ så här 12,50.
Ja, det är lite risigt. Då snackar vi sparkapital, det kan vi enas om.
Alltså i alla fall med den offensiva uppsidan.
Ja.
Det surras ju om att det inte alls är omöjligt att Max Verano ska ansluta lite längre fram.
Ja.
I så fall börjar det ju bli snudd på liksom... larvigt vilken forwardsida de har. Nu, sjukt nog lirade ju inte Varen och mycket PP alls när han var i Leksand, så det kanske inte hade fått så mycket inverkan där då, men det hade ju varit ett tillskott av Guds nåde.
Ja, undrar vad man är sugen på att signa hand på, ett långt också, eller undrar vad han själv känner. Ja,
fan, de vill väl skriva ett 10-årskontrakt antar jag, om det så är möjligt.
Fan, jag tycker alla klubbar känns jävligt rika den här säsongen. Alltså det är bara en massa brat-klubbar som... Så hur ser jag SHL just nu?
Samtidigt, jag tänkte gå in på det lite senare, men vi kan ta det nu i och med att du ändå berör det. Alltså, marknaden verkar ju stendöd.
Ja.
Men med alla de här rika klubbarna då vill ju förstärka. Inte alla, men det är väldigt många som vill förstärka. Och så här, Mario Kempe är väl typ det heta namnet nu. Och det verkar ju som att man kan ha sämre förhandlingsläge efter att ha varit långtidsskadad än vad han har nu.
Ja, han sitter nog ganska skönt i båten nu, det tror jag.
Mm, verkligen. Men du, vi tar oss vidare. Timrå är fyra om vi fortsätter med snittpoäng.
Mm.
Är du förvånad?
Jo, men det är jag väl. Alltså man tänkte att de skulle skvalpa lite längre ner.
Mm.
Men återigen, det här vet vi inte. En dålig vecka så är de ju där nere. Så enkelt är det ju. Men de har väl, alltså vadå, man kan säga att de har gjort det lite bättre än förväntat, tänker jag.
Ja, jag håller med dig. Alltså så här, chock, nej. Men lite bättre än förväntat. Alltså, man har ju en fenomenal topp sexa bland forwards.
Mm.
Man har fått in två lyckade nyförvärv i Lytinen och Pejärvi.
Mm.
Imponerande ändå att de har fått ihop det så pass
bra. Ja, jag tycker alltså snygg, alltså dels kul för Per Järve att han har liksom lyckats tugga igång, och den värvningen får man se som snygg nu.
Ja.
Alltså den var, alltså,
verkligen.
Jag tror nog att de var lite små osäkra på den innan, så det är ju kul för Rödvita att den gick hem.
Han var ju direkt dålig i Malmö.
Ja. Jo.
Kul att han har fått en bra start.
Mm.
Timrå. De har haft en jävla förmåga att göra mål sent i matcher. Det var ju Rögle som bar den fanan förra säsongen.
Ja, just jävla.
Men de har haft rätt många matcher, Timrå. Känns det som i alla fall, där de fått in så här puckar sent. Det känns som att det bygger någonting.
Mm. Ja, men det gör.
Oskarshamn då? Det här är så jävla sjukt. Man har tagit 7 tvåpoängare, men inte en enda etta.
Mm. Oskarshamn, vi vill och vi kan. Alltså, det är sällan man ser det här, liksom, att man tar 7 övertid / straff av 7.
Det är ju helt bizarrt.
Man skulle nästan vilja veta hur mycket de har snackat om det här. Om det ligger någonting bakom, eller om det är en slump.
Mm.
Alltså, hänger med? Eller om de verkligen liksom har tagit tag i det här typ på sommaren. Så här, hur fan kan vi ta de här extra pinnarna? För nu när SHL är så jämn, kan vi hitta liksom 3-4-5 extra poäng någonstans, så är det liksom 2-3-4 placeringar.
Det är lite som det vi snackade om kring Timrå förra veckan, det här att de har börjat ta ut målvakten i förlängningen.
Mm.
Alltså att man letar sätt att ta de här sannolikt pissviktiga små extra poängen här och där. Och än så länge har ju Oskarshamn verkligen lyckats med det då. Ja,
som vi varit inne på nu, när det är så jämnt att lyckas få dem där, du vet.
Ja.
Alltså det är ju fan, det måste man ju känna som publik, tänker jag, som fan. När man är slutet på säsongen, summerar säsongen, och så ser man så här, det skilde liksom 6 poäng mellan plats 5 och 11.
Ja.
Och så börjar man titta tillbaka på alla de här övertiderna liksom.
Ja, men verkligen.
Det skulle vara kul att veta faktiskt.
Ändå är ju Oskarshamn näst sist.
Ja.
Så det har verkligen varit viktigt för dem att ta de här extra pinnarna. De har ju bara 2 stycken 3-poängare på 16 matcher.
Precis, det kanske svider lite för dem. Eller kanske, det är klart att det, men De kanske ser det så också, att, att det är lite för dåligt att de inte lyckas ta treorna liksom.
Det finns en ganska intressant PP-grej kring Oskarshamn också. De har alltså bäst powerplay i hela ligan. De har på hemma is en PP-procent på 46, men borta är den på 8. Så borta är man sämst i hela ligan.
Ja, det... Fan, vilka jävla siffror du drar upp nu, Nicky. Den här är också sjuk.
Ja, men så här, sammantaget är de bäst i powerplay. Mm. De är helt sjuka hemma.
Ja.
Borta är de sämst. Alltså, vad fan är det? Hur kan det vara så stor skillnad på att spela powerplay hemma och borta?
Mm, höga toppar och djupa dalar här nu då i IK. Ja, nej, jag vet inte. Alltså, hur fan ska man förklara den här?
Ja, det är du som är det före detta proffset. Förklara nu hur det kan gå till liksom 8% på borta is, men 46 hemma.
Man har total liksom noll motivation till att spela powerplay borta plan. Det är bara så jävla tråkigt.
Det är så jävla konstigt.
Ja, det är faktiskt jävligt latcho alltså. För att det hade varit fel att säga så här att det är publikens förtjänst och hej och för de gör liksom inte den här skillnaden i den här procenthalten. Det gör de inte. Sen kommer det här såklart jämnas ut. Men det är ju jävligt sjukt när man sitter och kikar på det nu. Det har ju ändå gått liksom. De har ju spelat 16 fighter. Så att, nej, det är också konstigt. Har du några fler sådana här sjuka siffror som liksom ingen annan har hittat? Som du liksom har nördat ner dig i en hel vecka?
Nej, okej, jag ska sluta nörda nu. Men det där är ändå... alltså, den sticker ju ut.
Ja, det
får
det.
Du ge mig.
Absolut. Ja.
HV71, sist. Med ändå ganska rejäl marginal, givet hur jämnt i övriga tabellen. 7 poäng upp.
Nu tror jag att det svettas lite i Jönköping, det tror jag. Det är ju egentligen enda strecket där det glappar liksom. Och det glappar ju ändå ganska ordentligt.
7 poäng upp till 12:e platsen till och med, skulle jag säga.
Men återigen, det kan ju gå så jävla snabbt. Säg att HV har en jättefin vecka och en okej vecka, så är de helt plötsligt säkra. Men jag tycker ändå liksom, för att den här klubben, det är ju en klubb som har ambitioner att liksom vara ett slutspelslag for sure. Då tycker jag nog att det kan vara läge att börja kika lite. Jag tänker inte säga till HV så här, fan, sitt lugnt i båten, för här vänder det av sig självt.
Nej.
Där är ju liksom inte...
Det är liksom en 3-poängare på 16 matcher.
Det är ju på tok för dåligt.
Ja, och de har ju haft en helt sanslös förmåga att hitta sätt att förlora. Mm. Nu här innan breaket, den torsken de har hemma mot Färjestad är ju brutal alltså.
Nej, det tar lite. Man behöver nog lite energi där, alltså på ett eller annat sätt.
Ja.
Man har inte fått det av de här segrarna, utan det är ju snarare som du säger att de har blivit så jävla bestulna på energi av matcherna istället. Det är ju liksom, det är en dröm för dem att det här breaket kommer nu, så att de på något jävla vänster kan hitta energi någonstans. Jag vet inte om det är ner liksom vid Munksjön eller vart det kan vara, men de måste nog försöka hitta det någonstans.
Men det är intressant att du nämnde med breaket här, för jag har sett på flera håll att det skrivs om att det är skönt och välbehövligt med ett uppehåll. Vilka tror du mest behöver ett break? Är det de det går bra för eller de det går dåligt för?
De det går dåligt för, garanterat. Alltså,
är det så?
Rögle och HV är de som mår bäst, kan jag säga.
Är det inte så att man går in i breaket och bara känner ångest då? Att så här, fan, nu ska det bli pisstråkigt.
Känslan, den är ju tuffast hos dem, men det är de som behöver det mest.
Okay.
Om du fattar vad jag menar.
Ja, för att man ska hitta någon slags vändpunkt.
Exakt, för att de ska få liksom ett avbrott i den här vardagen som har varit jävligt tuff, och då kunna hitta energi. Mm. De här andra gubbarna, de mår ju bäst av det. De andra gängen. Sen kan man ju tänka att typ ett lag som Växjö, liksom Färjestad, det är visst lite Skellefteå också, liksom när de går heta, då hade man kanske velat, du vet, fortsätta någon vecka till.
Ja, just det.
Så tror jag att man skulle fördela känslorna.
Är det något med lag så du funderat kring? Vi har ju Växjö som leder, har imponerat. Det har gått tyngre för Rögle, var du inne på, även Frölunda.
Ja, jag är väl lite sådär småchockad över att Örebro är där på gnuggar så pass starkt. Den såg jag inte innan säsongen.
Nej, det håller jag nog med. Man hade ju en riktigt, riktigt fin sträcka matcher där för en liten tid sedan som verkligen sköt upp dem i toppen. Tror du de är där för att stanna då?
Oh, hur fan ska man kunna gissa den här jävla ligan?
Jag vet!
Allvarligt. Det är ett skämt, jag har ingen aning. Säkert, kanske, inte, jag vet inte. Får kolla med någon som kan.
Vill du veta något spännande?
Ja.
De har näst sämst KFC i hela ligan.
Skit ner dig för fan.
Nej, vi ska inte prata mer om det, för då blir du på så himla dåligt humör.
Tack.
Till något roligare. Poängligan uppifrån ser ut som så här. Pudas, Somela, Karlqvist, Lennström, Möller.
Ja.
I 5 av 14 lag är det en back som toppar den interna poängligan.
Mm.
Vilka tankar är det som sätts igång hos Big Fig?
Ja, sätts det igång någonting då?
Du mår jävligt bra av att Oskar Möller går så bra.
Ja, det är bra. Det blir man glad av. Det kan du inte säga emot. Försökte faktiskt nu när jag var i Göteborg. Jag hade förhoppningar om att de skulle stanna över helgen så att man kunde morsa lite på även de gubbarna, men de stack iväg. Ja, alltså vadå, det är väl härligt, men det här med backar då, att det är så pass många som toppar, det känns lite konstigt. Alltså det är viktigt med bra powerplay-backar nu för tiden, alltså på point.
Ja.
Det är ju inget snack, det är bara så här. Nej. Jag tänker direkt på Henrik Tömmernä som typ har legat etta i Genèves poängliga, känns det som i 1000 år, ungefär. Mm. Det är ju mycket där som poängen skrapas ihop just nu.
Ja, Lennström var ju fullkomligt fenomenal till han skadade sig, och då Puda som leder poängligan, alltså de, tillsammans naturligtvis med en rad andra spelare, så bär de ju verkligen sina lag.
Ja, gud
ja. Ja, det är imponerande. Även sånt som Christian Näckuve är ju helt makalöst viktig för Örebro, leder deras interna poängliga.
Är det inte lite coolt att Karlqvist trummar på också? Alltså det kanske var jag som bara säger för dålig koll, men liksom var kanske lite rädd att det skulle vara en liten fluk av något slag, men han bara trummar på och liksom fortsätter sprätta in. Det är starkt av att hålla ihop. Han tappade sina polare också inför den här.
Ja, nej, men det är ju det som imponerar, att det inte bara var en fluk.
Ja.
Alltså för det var väl det många trodde, att så här, Karlqvist hade en jävla pangsäsong, men nu blir det lite mer sansat.
Ja.
År 2. Men det har det ju fan inte varit. Nej. Han ligger liksom 3 i poängligan med 11 mål.
Ja, då blir man ju glad.
Ja, men sånt är härligt när grejer motbevisas. Om vi tar ett snabbt kliv neråt då. Mordled Hockeyallsvenskan, Djurgården i 2a. Vad är din känsla så här långt, nu när du är expert på den här ligan?
Nu när jag kan allt. Nej, men den känns inte allsvenskan lite mer liksom väntad än SHL?
Det känns lite mer som så här, ja, det är så här det ska se ut.
Ja.
Lite mer åt det hållet.
Ja, men jo, exakt. Det är väl, alltså, jag kan ju tycka att det är jävligt coolt att Östersund ändå liksom är ett mittengäng. Det trodde man ju kanske skulle vara slag på sig innan. Det är lite småhäftigt. Mm. Sen att Gnaget är där nere och skvalpar, det tycker ju, det vet du. Jag är tråkigt för Stockholmshockeyn. Mm. Men fan, vilken derbyfest förresten. Vi var ju lite oroliga, eller jag var ju lite orolig att det kanske skulle bli lite rörigt och sådär, men vilken jävla fest alltså.
Hade du kul? Du zoomades ju in där i Simon när du gick runt och mingla.
Ja, det var kul. Alltså det är häftigt. Nu var ju jag visserligen där liksom med jobbbrickan och sådär, men det är ju en häftig upplevelse. Jag har så svårt att se att det ska vara häftigare att se någon annan match i typ nästan hela världen. Alltså det är en sjuk stämning. Nu fick vi in den också. Men i övrigt då, allsvenskan, har du någon gäng där som har överraskat dig lite?
Ja, men du har redan nämnt om att Östersund ligger så pass högt upp, trodde jag verkligen inte.
Nej.
Jag tyckte det var svårt att veta vad man skulle vänta sig av Södertälje.
Mm.
De har ju verkligen liksom hängt med och har hyfsat häng på toppen. Alltså så här, när man inte följer hockeyallsvenskan slaviskt, så jag tycker det är så jävla svårt att bara komma bort från det här. Att man längtar på något sätt till den här finalen.
Ja.
Som det känns kommer bli mellan Modo, Djurgården, Björklöven, 2 av de lagen, och liksom senare allt.
Det blir ett häftigt slutspel.
Når sitt epicentrum, ja. Exakt. Men det är som det du är inne på, att jag tycker det känns som att Hockeyallsvenskan har väl kanske varit lite mer att man har i högre grad fått levererat det man tänkte på förhand.
Ja. Nej, men exakt.
En jävligt häftig grej, jag måste nämna det. Alltså Björklövens Nick Schilke.
Ja.
16 mål på 17 matcher. Alltså så här, vad i helvete är det?
Ja, det är många mål på få matcher, kan man ju säga. Något i den stilen.
Exakt. Tog en tiondel när poletten drillade ner. Men exakt, så är det ju.
Nej, det är häftigt, coolt.
Det är så himla sjukt.
Ja, tänk om Håkan Loob hade haft ett målrekord i allsvenskan. Undrar om han hade haft hugg på det då.
Åh, fy fan. Den där gubben lärde ju gissningsvis bli en liten fight om från klubbarna i SHL som blir sugna på att signa honom.
Det blir väl spännande det också.
Det blir det, men först ska han väl försöka skicka upp Björklöven i finrummet. Mycket intressant som väntar framöver, vi följer det med spänning. Vi ska senare gästas av en av Sveriges mest meriterade målvaktstränare. Jag tror det kommer bli rätt härligt, men jag tänkte det kan vara intressant att först höra dina tankar som tidigare utespelare om dem och deras jobb. För alla klubbar har ju en.
Mm.
Du har ju tidigare berättat om att målvakterna, som vi surrat en del om, ofta går runt i sin egen konstiga värld. Är då liksom deras coach hövding i den lilla gruppen?
ja men faktiskt på riktigt, så känns, alltså, de är lite pappa över de här liksom knäpppåsarna. Alltså det är lite så här fan, men de känns också lite som de vuxna, så att det är så här, man vet att de, alltså så här, de värnar så mycket om sina målvakter och liksom gör allt för dem verkligen, men de kan också förstå utespelarna att de också tycker att det är lite knepigt det som pågår mellan dem liksom. Så de är lite av en länk, skulle man, en pappa föräldralänk av något slag mellan de två syskonen i målvakter utespelare ungefär.
Jag älskar hur vi den här podden målar upp målvakter som totala jävla spår.
Nej, jag har ju sagt att jag älskar dem. Jag har ju en fetisch för Matresar Målis. Det är ju så gammalt.
Jag menade det med kärlek. Mm. Men så här, om målvakterna är skumma, borde inte då deras liksom hövding, om vi kallar honom för det, vara ännu märkligare?
Ja, de kanske är det innerst inne. De har väl liksom, alltså så här,
Men de är bättre på att dölja det.
Ja, nej men exakt. De har liksom med den här rutinen så har de lyckats dölja det på något sätt. Alltså du vet, fått en liten social sida mot oss andra. Ja, men så här generellt, målvaktstränare är ju ganska nördiga. Alltså det handlar, målvaktsspel handlar ju mycket om detaljer. Så de måste ju jobba väldigt mycket i detaljer. Och det blir ju ganska nördigt för ett otränat öga. Mm. Om man som utespelare eller ett fan eller vad fan som helst sätter sig vid det bordet, så förstår man alltså vilka små jävla marginaler som de jobbar med. Och därför blir man ju lite så här, oh fan, det här är lite Rain Man. Alltså det här är vad fan håller ni på med alltså? Men det, de här detaljerna betyder liksom så mycket för dem. Men det kan uppfattas lite så här, konstigt liksom.
Ja, jag förstår. Men hur mycket har utespelarna vanligtvis att göra med målvaktstränaren? Han är ju liksom ändå en del i coachteamet.
Ja, och det har blivit mer och mer, ska jag säga. Mm. Alltså, dels att utspelarna använder sig av målvaktstränare och att målvaktstränaren har fått mer plats och utrymme. Tidigare så känns det att de var bara totalt låsta till målvakterna. Alltså, tidigare så hade du en målvaktstränare som kanske kom ner, du vet, två gånger i veckan.
Just det.
Och bara pratade med dem. Nu är de en del av coachteamet, de är en del av videogenomgångarna. Lag som jag har varit i på senare tid, de var ju liksom, som nu i slutspelet i Klåten, då hade vi separata genomgångar om motståndarlagets två målvakter, där vi fick se videoklipp och vi fick en utförlig scouting-rapport vart målen släpps in, etc. etc. Så idag är de absolut en del av coachingteamet liksom.
Och om vi ser till Sverige, hur mycket fokus lägger man på motståndarmålvakterna?
Ganska mycket, som jag sa liksom, nu kommer de här verkligen separata videogenomgångarna och så. Jag, alltså ska jag säga, senare år när jag hade roll som kanske målskytt och sådär, jag var inte så intresserad av det där, för att jag ville inte vad ska jag säga, att det skulle sätta något i huvudet på mig, att jag ser, du vet, en tavla på en målvakt där han har släppt liksom som flest puckar i plock, på plockansidan, då vill inte jag ha det, att jag kommer fram och känner så här, fan, jag borde skjutit där, hänger du med?
Nej, jag fattar, absolut.
Utan jag vill helst vara tom och gå på känsla. Men sen finns det ju vissa som är totalt tvärtom. Alltså som vill nörda ner så ordentligt. Och de blir nästan målvaktspsykon när de sätter sig tillsammans med målvaktstränaren och går igenom det där. Så är det.
Skröder berättade i avsnitt 94 var det väl, om hur han kvällen innan en fight kunde sitta och verkligen studera motståndarmålvakten.
Mm.
Det har inte du gjort.
Ja, nej. Nej, men alltså då fan. Ja, men alltså det beror ju helt på alltså hur man känner då. Man kan hantera situationer lite olika där. Jag kunde ju absolut gå ut till målvaktstränaren om det var så att jag hade en speciell position i powerplay.
Ja.
Där jag kunde liksom gå ner på detaljnivå att hur hanterar målvakten det här läget om jag öppnar upp mitt blad
för att visa en passning in mot slottet.
Ja.
Men istället skjuter, vart öppnas det upp? Och då kunde man få tillbaka så här, ja, men öppnar upp mot blålinjen så händer att, ja, att målvakten sänker sin höger axel. Du vet, alltså, då gick man ju ner på den nivån.
Fan, det är härligt ändå, för jag menar, alltså, det är sådana små, små detaljer. Mm. Men jag menar, de kan ju ändå avgöra en match. Alltså, det handlar ju ofta om liksom enstaka mål, och det kan i sin tur skilja förlust från seger. Mm. Alltså, så det finns en anledning till att man går ner på sådana liksom nörd detaljer också.
Ja, ja, och bara för att dra ett liksom konkret exempel sådär, så har du en målvakt som du vet attackerar en skytt väldigt mycket. Har du gått igenom och sett klipp på det här då, och du kommer i en 2-mot-1.
Ja.
Alltså då är det ganska skönt att ha scoutingen att det räcker med en slagskottsfint här och passa över så kommer det vara öppen kasse.
Just det.
Det är en sån typ av nördig detalj som ändå är enkel att förstå.
Men pratas det något inom laget vem man tror ska stå typ imorgon, eller kommer det som en update när man väl vet?
Alltså nog kan man viska lite och säga, man har väl en aning, och det får man ju via, det, alltså via sin egna målvaktstränare också. Att, det kan hända att man kommer fram till honom och bara, du har någon aning om vem som står imorgon, och då kan det komma en så här, jag skulle tro att,
just
och
det,
så får du ett just namn det. Då. Det är ungefär på den nivån.
Ja, jag fattar. Men du var inne på det lite tidigare. Man är ju med på målvaktstränarnas pass ibland, va? Kanske framförallt som målskytt.
Ja, det hände. Det fan, det är ganska många som är sugna på det. Jag låter så jävla tråkig nu. Jag själv kände ju så här. Alltså det berodde helt på vilken typ av träning det var. Att gå ut, för mig var det så här, att gå ut och skjuta på beställning.
Ja.
Det tyckte jag inte gav mig någonting. Vissa kan ju känna så här, men fan, jag vill gå ut och skjuta på den sidan, på målisens blockans sida, och träna på det. För mig var det bara så här, nej. Nah. Men däremot om det fanns övningar som var liksom renodlade målskytteövningar där det liksom inte var så styrt, det tyckte jag var en annan femma.
Okay. Men det kom en suck från Figren när målvaktstränaren frågade om du ville komma ut och träna slagskott.
Ja, nej, men så här, att så här, ja, nej, men man frågar då så här, ja, vad ska ni göra för något då? Nej, men vi ska bara köra inbrytningar från stötsidan, och du får bara skjuta lågt på bortre. Ja, vet du vad?
Ja, men glöm fan, vad kul.
Ja, men då var det bara så, nej, för fan, skit på det där får ni sköta själva. Då får tjacka en puckmaskin eller något, för fan.
Hur fan, jag kan se hur du sitter där liksom svettig och dryg på din jävla stockholmska. Tjack en puckmaskin, för fan. Jag tänker inte vara med på den här jävla inbrytningen. Fy fan, jävla.
Ska jag putsa av pucken innan jag lägger den i plockhandsken på honom också, eller? Ja, de ska ha sån jävla räkmacka hela tiden.
Åh. Men du, en del målvaktstränare jobbar ju med analys under matcher och sådär, alltså typ i realtid. Mm. Är det något man som spelare får ta del av?
Menar du att målvaktstränare gör det om motståndare målvakterna eller sin egna?
Jag menar väl kring spelet generellt, eller kanske någon tendens man märker hos motståndare målvakten?
Ja, nej, inte under match. Okay. Sen ofta, alla lag har ju en videojugge som sitter liksom.
Ja, det finns en analytiker också.
Ja, ofta gör det. Och de har ju sina genomgångar med coacherna på video som sen förmedlas av coacherna. Men det är inte så att man går själv till målvaktstränaren och säger, du fan, har du sett något avvikande på... Så är det inte, utan det är ju innan man tar det i så fall.
Fatta. Dags för veckans Figge avslöjar. Och vi var ju tidigare inne på att det ska ut och resas långt här till helgen. Men vad är, utöver vanlig rädsla, det jobbigaste du har upplevt på ett flygplan?
Ja, alltså det är jobbigt som det är att sitta på det jävla flyget liksom. Men alltså jag vet, jag har varit ju nedskickad på ett skönt sätt en gång när jag var på camp med New York Islanders. Mm-hmm. Så det var ju så här, det var ju inte så att man var jättechockad över att man skulle bli nedskickad. Men man satt där på planet... Och så blev jag uppkallad till coach då. Så det är lite kul att vi har varit inne på mål. Han var ju gammal målvakt, Scott Gordon. Som var tränare i Islanders då. Okay. Han kallade upp mig då. Och man visste ju liksom, nu är det bara hem och packa.
Redan då anade du att det var en skum jävel i och med att han hade varit keeper.
Ja, exakt, ana oråd. Nej, men då gick jag fram dit. Och då startar han med att säga så här: oh, hey Robert.
Come, you can sit down. Det var inte så att det kändes
bara,
så
här. Bara där.
Ja, men det var inte så att jag kände att fan, nu har jag hugg på en tröja här. Det här känns bra. Och sen, det är inte nog med det att så här, sen i mitten av själva snacket liksom, när han typ så här, men försök att jobba på det här, då droppar han in en Bobby till mig. You know Bobby. fan är det här för något? Kan inte hitta på fel namn och bara dra på till med ett smeknamn på ditt påhittade namn.
Det är otroligt.
Ja, nej, men då känner man sig värdefull.
Så att du då tänkte då, va? Det kan fortfarande finnas en chans att det blir en plats i NHL.
Fan. Nej, det var bara att gå och sätta sig längst baken.
Du, jag kollade upp Scott Gordon nu. Han är ju faktiskt assisterande coach i San Jose Sharks, som är en av Vegas motståndare när vi är där.
Ja, för fan. Hade det inte varit kul om jag klättrar ner katakomberna då och säger tjena Steven.
Hi Robert.
Ja, börja med Steven och avsluta med Stevie.
Ja, men jag tycker du kan springa ner till plexit där och dundra på. Han kanske vänder sig om och blir jätteglad att se dig.
Ja, fan, det kanske är dags att liksom få till sin revansch.
Hey Bobby. What's going on? Ja, men det kanske är något, Figge. Din revansch i T-Mobile Arena.
Ja, får se hur det där slutar.
Ja.
There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at PlushCare.com/weightloss. That's PlushCare.com/weightloss. PlushCare.com/weightloss.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Tre VM-guld, tre OS-turneringar och totalt 9 internationella medaljer på meritlistan. Den här 53-åringen från Stockholm, som nu gör sin 13:e säsong i Tre Kronors coach-team, har hunnit med mycket under sina drygt 30 jordsnurr som målvaktstränare och dessutom arbetat inom hela 10 svenska klubbar på elitnivå. Henrik Lundqvist, Jakob Markström och Stefan Liv är bara några av de inte helt bedrövliga burväktare som han coach i kampen för att stoppa puckar. Vi säger varmt välkommen till podden, Stefan Lade.
Tack så jättemycket, vilket intro.
Det där kan du vara stolt över.
Ja, men det är klart man är, men det är ju inte speciellt ofta som man tänker på det sättet som jag hörde att du sa nu. Så att man är väl äldre än vad man känner sig kanske. Så man hunnit med lite grann.
Ja, men vad fan, sug åt dig av det nu när vi tar oss vidare här.
Ja, jag ska göra det.
Hur är läget med dig?
Det är väldigt bra. Det är ju igång igen, så det är ju härligt. Man väntar ju alltid på den här första turneringen, Karjala Cup, som går i november, som ni vet. Det är det första som vi får göra, och innan dess så är det ju bara massa scouting och bara, men vi tittar på mycket hockeymatcher och sådär, men det är ändå det där suget att få spela match och vara på isen med laget som man längtar efter, men nu är vi äntligen här.
Ja, precis. Nu är det dags för grönbete, eller vad man ska säga.
Ja.
Och i det här fallet heter det ju då Karjala Tournament, som det är dags för när det här avsnittet släpps. Vilka är de största skillnaderna än så länge mellan att ha Johan Garpenlöv och Sam Hallam som chef inom citationstecken?
Det där är ju alltid svårt. Alltså. Nu har vi ju bara haft möten, vi stämmer av varje vecka, vilka spelare som vi tittar på. Vi tar ju stort sett ut en trupp varje vecka. Och sen kan det vara vi vissa spelare som faller ifrån av olika anledningar, och någon har varit riktigt bra så då ska han in i truppen och sådana saker. Så att arbetssättet blir ju lite grann olika beroende på att man är olika som personer och upplägg och så vidare. Men eftersom vi tidigare innan Sam kom in så hade vi ju ett coachgäng som hade varit med gänget innan och så vidare. Ja. Så då lever ju vanor och traditioner kvar lite grann. Nu är det ju ett blankt papper för både Stefan Klockar och Sam Hallam som jobbar utifrån så som de har gjort tidigare. Så att det är klart att det blir lite skillnader, men inte så stora än. Vi har ju inte varit i strid ihop.
Nej.
Så att det kommer. Du får fråga snart igen.
Ja, precis. Efter Karjalan är det att ballat ur. Du, har Sam lärt ut sin, enligt rykten, ganska hemliga hårrutin än?
Ja, nu är inte jag den som står först i kön och får reda på den. För jag har inte så mycket att ta efter med mitt skrala hårsvall. Men jag ska ta reda på den, för du har ju lite mer lugg så kanske jag kan avslöja någon.
Ja, den där är ju eftertraktad att känna till alltså.
Ja, verkligen.
Målvakter ska vi snacka lite om idag, Stefan. Hur arbetar du med dem i Tre Kronor, givet att de bara är där en väldigt begränsad tid?
Ja, det är ju så här, och det är ju för alla som jobbar med målvakter på landslag. Vissa har man ju en historia ihop, men de har varit med ganska mycket och så vidare. Men alla är ju med någon gång för första gången. Så att det som är väldigt viktigt för mig, det är att de får den uppmärksamheten, de får det de behöver när de är på plats, i förberedelser och i coachning och alltså samtalet mest i början i alla fall. Man lär känna varandra och ha ett förtroende för varandra när man sen ska ställas på isen i sin första eller sin 50:e eller 100:e landskamp eller vad det nu är för någonting. Men ge dem förutsättningarna att kunna lyckas när de kommer med Tre Kronor. Det är mitt uppdrag helt och fullt. Och kan de gå ut och njuta och gå ut med ett leende på läpparna, att de får dra på sig den gula tröjan, då har jag på något sätt lyckats. Och så får man hoppas att resultaten går med också. Men de är uttagna för att de är duktiga målvakter, och de ska ju liksom få vara det fullt ut. Drar vi en liten parallell till de som åker över till Nordamerika, de får inte spela sitt spel fullt ut. De ska göra som målvaktstränaren vill i många fall. Inte lika ofta nu som det var tidigare, men det finns ändå kvar där på något sätt. Att okay. Så här spelar du målvakt när du kommer till det här laget. I Tre Kronor så har vi väldigt korta samlingar.
Just det.
Och jag har ju scoutat dem så att jag vet hur de spelar och sådana saker. Men sen vill jag ju veta vad de har för rutiner och vad som är viktigt för dem för att förbereda sig för match på bästa sätt. Sen är det när man har varit med några år, som du läste upp där i början, då har man också ganska, de flesta har man ändå jobbat med på något sätt. Det kan vara på junioren eller tidigare. Och sådär, va? Så att jag tycker att man har ett bra koll på dem. Men det är ju saker som kan förändras också, så att det är viktigt att uppdatera sig på sånt.
Misstolka mig rätt nu, men det låter lite som att en del av ditt jobb är att vara lite trivselgubbe.
Nej, det tycker jag inte.
Okay.
Jo, på det sättet att jag är glad av att få vara i omklädningsrummet och få jobba med killen och sådana saker. Så att jag tror väl på något sätt, eller hoppas att jag ger energi på det sättet. Men jag vill ändå liksom att deras röst blir hörd, istället för att jag ska bestämma att nu ska vi träna på de här sakerna. Så,
just det.
Så de kanske inte tycker att det där är väl inte läge för nu, för mig i alla fall. Kanske för den andra killen. Mm. Men lite trivselgubbe vill jag nog vara. Sen får du nog fråga någon annan om jag är det. Men det, ja. Jag tror att jag har kul på jobbet och det märks nog.
Men hur annorlunda är ditt jobb idag mot att till exempel vara ute i en klubb där man kan, med målakterna då, arbeta mer långsiktigt dagligen i liksom månader?
Ja, men det är väldigt annorlunda, för att jag kommer in med lite nya ögon. Jag har sett dem i tävlingsmiljö under säsongen och kan ge dem lite feedback efter det, såklart då.
Ja.
I ett lag så ser de varje dag på isen och tränar och så vidare, och vi kanske har en långsiktig plan med den ena målvakten och med en annan långsiktig plan med den andra, och så vissa saker som man vill jobba med på kort sikt också då.
Mm.
På något sätt under en VM-turnering som förra säsongen, när Marcus Högberg var med oss under en ganska lång tid, för han kom med i första samlingen och var med hela VM också. Ja. Då hann vi med ganska mycket på det sättet att vi tränade, och det här gjorde vi igår, vi går vidare med det här, och sen så kommer vi in på vissa saker och sådär.
Ja.
Det är jätteintressant tycker jag, för att det saknar man ju lite eftersom man inte är med i den dagliga verksamheten när man har målvakt. På samma sätt som man var tidigare. Mm. Men det får man lite grann där i alla fall.
Jag förstår. Du inledde ju din karriär som målvaktstränare i början av 90-talet. Hur har arbetet med att utveckla målvaktsspel förändrats sedan dess?
Det har vi förändrats ganska mycket, men vissa saker lever ändå kvar, konstigt nog. Det är väl lite grann alltså, strukturen hur man tränar och så, men sen tycker jag framförallt det viktigaste som är, alltså det är att en målvaktstränare är ett del i ett tränarteam idag som inte var på den tiden. Utan då var det mer att man kanske körde extra pass med målvaktträning så att säga. Då gör man ju idag också på alla olika nivåer. Men man är mer involverad i teamet. Man har en kompetens som är utanför de andra som är mer fokuserade på spelet. Backa forwards och powerplay och boxplay och sådana saker. Där man kan komma med input. Och det handlar ju både om försvarsspel och hur vi beter oss framför egen kasse. Men också, jag menar, jag har ju skyttat med när vi kör målvaktspassen eller målvaktsträningarna. Och det är lika mycket där. Alltså man försöker ge dem tips i hur de ska skjuta eller vad de ska skjuta eller någonting i speciella lägen. Liksom. Så att man är ju involverad i mer saker idag och det är mycket roligare. Mm. Alltså en målvaktstränare är en del i teamet.
Kan det även handla om sådana saker som att du vet inför en match att Finlands målvakt är svag på stötsidan och då förmedlar du det till lagets forwards? Alltså...
Ja, självklart. Ja. Speciellt på mästerskapet.
Nej, det förstår jag.
Nu när vi den här veckan i Karjala så är det ju ganska mycket budskap som spelarna med som kanske... Jag menar, vissa har varit med förut, men ingen har varit med sand i landslaget i alla fall. Det finns så mycket att ta in. Så att på mästerskapen, då sätter jag ihop en film på den målvakt vi ska möta.
Okay.
Det är ju inte så här jätteofta som de är skitdåliga på någonting på den här nivån. Men däremot så kan... att skjut på stöten så går den in. Det kan väl hända någon gång, men inte så där ofta. Men däremot tendenser att gör vi så här så brukar han alltid göra så här. Och kan man ju veta det i förväg så kan man ju faktiskt använda den. Våran kompis Figge, JVM när vi spelade det, eller när han spelade det, så hade ju ryssarna Bobrovski i mål. Han var ju inte speciellt känd på den tiden, så han blivit efter dem. Och då pratade jag med Figge om att då, på den tiden så var det ju inte... Han är ju ganska gammal, men på den tiden så var det inte film, utan då skrev man ju ner några grejer på en lapp. Men han frågade vad han skulle göra om han kom i ett bra läge på honom. Ja. Så han går ut ganska långt, så att kan du finta skott och liksom försöka gå runt honom? Men jag får om att det var ungefär så.
Ja.
Vilket han gjorde och trädde in typ 2-2 pucken om jag minns rätt. Semifinalen kan det vara något sånt där. Så att någon gång ibland
så jävla gutt. Då är det egentligen tack vare dig som Figge gjorde mål i IVM.
Ja, jag är helt säker på att han håller med om det här, för han har ju lika bra minne som mig, så det är klart.
Han ska få besvara det.
Ja, det är bra. Vi skickar med den till honom.
Ja, men får du ofta sådana frågor från spelare att de kommer fram och undrar hur ska jag göra i ett sånt här läge mot den här målvakten?
Ja, och det är ofta samma spelare som kommer och frågar det. Men så som vi jobbar på mästerskapet så sätter jag ihop en film och så lägger jag det på iPads i omklädningsrummet.
Okej.
Okay. Och då kan de som vill får kolla.
Okay.
Och jag vet inte alltid vilka som gör det, hur många som gör det. Men jag tycker att jag har gett de tips som jag har och de som vi tittar på dem gör det. Så vissa tar den där direkt och sen ligger de där. Liksom. Mm. Sen är det upp till var och en och kika på dem.
Vad skulle du säga att svenska målvakter generellt är bra kontra sämre på idag?
Svenska målvakter är generellt väldigt bra tekniskt. Alltså de har en tanke med hur de ska spela i vissa situationer och de är ganska medvetna om hur målet ser ut bakom dem. Det vill säga, kommer jag på vinkeln så behöver jag inte göra speciellt stora räddningar för att kunna ta pucken, för målet är ganska smalt. Jag vill tro att oavsett ålder så har man lite koll på det där, och man tekniskt sett så blir man lärd hur man ska spela.
Just det.
Och det är positivt, men som jag säger det så är det ju lite negativt också, för att alla är individer och alla alla har olika styrkor och svagheter, så att det måste också vara en touch utav det. Att jag bygger på det jag är bra på och försöker hela tiden bli bättre på svagheter. Vi vill inte ha målvakter som ser likadana ut allihop, för då blir det för enkelt att läsa dem och sådär. Mm. Sen är det tävlingsnivån, och den tror jag ändå vi kan bli lite bättre på. Alltså man tränar match. Mm. Man får göra lite omöjliga räddningar. Man får ibland, jag menar, slänger man in puckar så kan de hamna var som helst. Mm. Jag tittade mest på Linköping i förra veckan då, mot Timrå, och då var det ju några situationer som bara uppkommer. Det blir en retur. Det kan ju ta på målvakten, det kan ta på försvarare framför eller vad som helst. Så bara studsar pucken ut, och då vill man ju se att det finns en räddning att ta till. Det behöver inte vara någon som liksom, åh vad perfekt den där benparaden var. Det handlar inte om det, utan det handlar om att bara få dit en kroppsdel.
Just det.
Det blir man glad när man ser, egentligen oavsett vilken målvakt eller vilken nationalitet det är på den. Men finns det där, då är det lite extra. Och det är också sånt som jag tror att publiken liksom jublar över och står upp och skriker ibland.
En slags desperation helt enkelt.
Ja, precis. Jag menar, det kan ju vara ena gången så tar jag den med klacken på skridskon. Nästa gång fick jag dit en klubba. Eller jag slängde med och tog den med baksidan på klubbhandsken eller någonting sånt där. Bara för att man liksom, där är pucken, jag måste komma dit och jag måste ha någon del nära.
Just Högberg hade ju en sån räddning tidigare under säsongen i en bortamatch mot HV71 som väl kommer vara en kandidat till säsongens save. Den var ju helt sanslös.
Ja, och han hade inte bara en sån kändelse om den matchen, men jag vet vilken du menar.
Ja, just den matchen var ju helt otrolig.
Ja, ja. Och jag menar, vissa dagar så är man ju där bara.
Mm. Precis.
Och det är det som visar också vilken nivå han har. Men det är andra målvakter som har det också naturligtvis.
Det sägs ju att målvakter inom hockeyn är lite speciella, Stefan. Och du om någon måste ju ha stött på det här genom åren.
Mm, det har jag absolut. Om man tänker så här innan match så är det ju väldigt, väldigt olika. Men de flesta vill ju vara ganska mycket för sig själva.
Mm.
Linus Ullmark som just nu är ruggigt bra i Boston och kom hem till oss och spelar VM förra säsongen. Han är ganska avslappnad, så att han tycker det är kul att jag står i båset under uppvärmningen. Sen går jag upp på läktaren och har en filmkamera på honom och lite sådana grejer. Så han kommer att snacka lite. Så jag tror att det var, han har kanske gjort sin tredje landskamp eller något sånt där. Han var ganska färsk, spelade då i Modo. Mm. Och vi var i Sochi och körde Chanoan Cup där.
Mm.
Då kommer han och hänger på sargen så här. De flesta vill inte prata alls. Utan han kommer fram till mig och står i båset och bara, ja, och bilen går bra. Då blir man lite förvånad. Jag påminner honom om det nu. Det var en match som inte han stod i VM. Så sa jag det. Det var så jävla skön liksom i början där. Den bara helt avslappnad. Men jag tycker det är kul att snacka lite med målvaktscoachen. Men i Boston så står han tydligen inte där på matchuppvärmning. Så han tyckte det var schysst att det kunde stå lite innan matchen. Så att det är en sån här skön. Men som sagt, de flesta sköter sitt och vill inte bli så störda.
Okay.
Och jag vet att du gillar lite stories. Eftersom du är rätt mycket i Göteborg i dig, så ska du få en om Henke också.
Ja, oh, härligt.
Det var inför en match som vi spelade i World Cup i Toronto 2016.
Mm.
Så bytte vi omklädningsrum hela tiden i stort sett. Så vi hade Torontos fina omklädningsrum en match, och så hade vi något annat nästa match, och så drog man till träning och så var det där. Men så det var ett evigt flyttande på grejer.
Mm.
Men inför den här matchen så byter vi om i Torontos basketlag, som jag inte vet vad de heter, men det vet säkert du.
Ingen aning.
Så det är så här runt omklädningsrum. Mm. Förstår jag vad jag menar?
Jajamän, nej, det är såklart.
Ja, så att de sitter, det är runt. Och Henke ska stå. Jag springer upp på läktaren och fixar det som jag gör där. Mm. Riggar och upp med allt vad det ska vara för någonting.
Mm.
Och så får jag ett samtal ifrån Mattisarna, Spider ringer. Hörru, du får komma ner nu. Henke ser inte klockan. Okej. Okay. För då hade de ju satt ut hans plats, som är ganska stor. Målvakterna har ju lite mer grejer. Så där, så att, men då satt klockan bakom honom, och han måste ju se den, så att han liksom med sina rutiner då, när han ska ut och värma upp och börja byta om och sådana här saker. Så han måste se klockan. Så på vägen ner där i Air Canada Center så började jag fundera, hur fan ska jag fixa en klocka och sätta upp så att han ser den? Och då kom jag på att ena iPaden, om jag inte har skärmsläckan på, få fram klockan stort och så ska jag hänga upp den framför honom så han ser den. Så jag hittar en galge upp och klättrar och fixar. Och så, till slut i alla fall med lite tejp och grejer så tejpar jag fast iPaden upp i taket så han ser den. Och han är ju inne i sitt så att han vill ju liksom inte, jag vill inte göra något annorlunda av den där matchen. Liksom, han får göra det som han alltid gör.
Ja.
Så att det var bara mest en tumme upp att det där funkade, sen var det klart. Det är sånt där som kan hända. Som man inte får berätta om man inte är med i din podd.
Nej, precis. Men det är fint att du har hållit på den här i några år, Stefan, för att släppa den jättebomben här. när du hängde en iPad via en galge och så vidare.
Ja.
Nej, men det är kul sådär. Alltså. För just Henrik Lundqvist har man väl hört i alla fall är extrem när det kommer till sina matchförberedelser. Det är vanor och det är rutiner och det är saker och ting i ordning.
Jajamän, men det är den rubriken kan du sätta på alla mål.
Ja, det är så. Ja.
Sen om det hör till att jag vill prata med någon eller om det hör till att jag inte vill prata med någon, det spelar inte så stor roll, utan det är mer liksom att de följer sitt mönster när de tejpar klubban, när de kommer in i ett omklädningsrum och såna här saker. Så att, och det är också en sån här viktig grej för mig. Jag menar, vill du prata eller vill du inte prata? Det måste vi stämma av innan vi kommer till matchen såklart.
Det är lite kul när man kollar på din Elite Prospect-sida. Säsongen 13-14 var det en jävla skön mix. Då var du i Bålstas U16 i Division 2 samt VM och OS med Tre Kronor.
Ja, det har inte jag tänkt på. Nej, men det är ju...
Tog du med dig några tips från liksom 15-årsgrabbarna till Henke?
Nej, men det där var, om jag kommer ihåg rätt, det var ju min son som spelade där såklart.
Ja.
Den tränaren de hade, han hade inte tillräckligt tränarlegitimation.
Okej.
Okay. Okay. Så då så frågar de, kan vi skriva upp dig för att eftersom jag har det då?
Ja.
Ja, det är inga problem. Och sen så halkar den in på Elite Prospect också. Det är härligt.
Ja, men det är skönt liksom när Bålstas U16 krockar med Tre Kronor och OS.
Ja, exakt. Gräsroten är viktig som bara den också såklart. Alla nivåer.
Ja, precis. Men på målvaktssidan har det ju funnits en rad profiler som verkligen stuckit ut och som du jobbat med.
Mm.
Vi har redan varit inne på Henrik Lundqvist. Om vi tar en sån som Stefan Liv som du jobbade ihop med lockoutsäsongen 04-05 i HV.
Yeah.
Vilket är ditt härligaste eller roligaste minne med honom?
Nej, men det är hans förmåga att ta till sig saker, för han var väldigt vetgirig. Han ville filma, han ville se hur mycket han täckte mål, för det har inte han gjort tidigare.
Mm.
Han var duktig på att ta till sig teknik. Alltså, tränar vi på någonting så fanns det där ganska snabbt efter.
Okay.
Och tittar jag tillbaka så där, och det, förmodligen har vi sagt det förut någon gång också, men det är han och Andreas Hadelöv som jag jobbat med, som jag tycker att det var ju länge sedan också, men som verkligen kunde ta till sig ny teknik väldigt snabbt och få användning av det. För jag menar, normalt sett, oavsett om man är hockeyspelare eller någonting sånt där, om du lär dig någonting, en golfsving eller vad det kan vara för någonting, så måste du gnugga in det så att det sitter i ryggmärgen på något sätt. Men de hade någon förmåga att ta till sig det där snabbt, tyckte jag. Vad det nu kunde vara, det var ju allt möjligt man pratar om och träna på och så vidare. Men det var ju en jättehärlig kille, Stefan, såklart. Och det är många som har vittnat om det. Och
ja.
Så är det ju. Det är bra och kul att man återupprepar det på något sätt. För att det var en härlig kille att ha ett lag. Och så är det kul att se hans son nu också som har fortsatt målvaktstränarlinjen.
Liksom. Ja. Ett par säsonger innan du jobbade med Stefan var du även i Färjestad när de hade Sinue Wallinheimo som idag är politiker i Finlands riksdag.
Ja.
För en utomstående kändes lite långsökt för så där 20 år sedan.
Ja.
Såg du det här framför dig då?
Ja, men alltså, det var ju en härlig kille.
Karaktär.
Jag hade ju Gerber först när jag kom till Färjestad en säsong. En tyst, väldigt målinriktad kille som hade en udda teknik om man tittar på hur de andra spelade i elitserien, som det hette.
Mm, det kunde till och med bli lekmän se.
Ja. Och så kommer Sinue Wallinheimo året efter, eller två år hade jag väl honom. Ja. Och en helt annan. Han är ju liksom brudar av energi, en glad kille som är överallt, ganska stor i målet, lite spektakulär sådär. Han slängde sig, ja. Och
fan vad han är på. Han
kunde ju filma ibland också, ja, liksom, ja, ja. Man tyckte, vad gör han? Men en jättehärlig personlighet. Och han spelar ju rockband också.
Jajamän.
Ja, så han var ju ute och turnerade på somrarna ihop med sina polare i Finland där, när han var hemma. Så att jag tror att de sålde hans singel eller någonting i Färjestadshoppen faktiskt.
Det är ju fantastiskt.
Ja, verkligen. Nej, det var häftigt.
Sammantaget, alltså så här, lite halvgalen målvakt, spelar rockband på somrarna. Där och då kan du ju inte ha tänkt, yes, riksdagspolitiker.
Nej, nej. Nej, men sen har jag ju träffat honom på Karel, när vi har spelat i Finland, för han var ju expertkommentator några gånger också, något år så här, ja. Så vi stod och snackade lite och så. Och då var han var väl lite mer, framstod som mer seriös i alla fall.
Ja.
Vilket han förmodligen också var. Men han var jätteseriös som målvakt självklart.
Han var ju bra.
Men en kul kille. Och det är roligt att se vad karriär tar vägen. Mm. Jag vet inte hur många målvakter, eller jag vet inte hur många hockeyspelare som blir politiker.
Nej, han känns ju snudd på unik. Men härlig resa på något jävla sätt.
Ja. Många visitkort.
Ja, han har flest olika visitkort inom hockeysvängen. Eller i alla fall med spretiga skaran visitkort. Ja, det är härligt.
Ja, exakt.
Givet att du fått resa så mycket med Tre Kronor, vilket har varit det absolut värsta stället att komma till?
Direkt kommer det upp ett ställe i Vitryssland som vi var, något av åren som vi vann guld. Det var ju 17 eller 18. Det var svinkallt och det regnade nästan in på rummet, kändes det som. Och hälften av gängen blev förkylda när vi åkte därifrån. Så det var ju askgrått. Det var ju som en sån här svartvit film från 50-talet man var i. Ungefär. Och så fort vi kom in i någon liten matsal där på det lilla hotellet vi hade. Det var inte i Minsk i huvudstaden, utan var det någonstans utanför.
Ja.
Och så spelade de ABBA på full volym så fort vi skulle käka.
Svenskarna, de måste vilja höra ABBA.
Ja, exakt. Den kommer faktiskt upp ganska snabbt. Det var lite oväntat. Ja. Det finns ju några att välja på, men den är nog på bestinglistan tror jag.
Jag vet inte varför jag har skaffat mig en förkärlek för att höra om de här liksom lite mer märkliga hockeystäderna folk får komma till. Ja. Riktigt värdelösa hotellrum och den typen av grejer.
Det var det också. Ja. Och kallt som sagt. Jag tror jag somnade med värmestället på. Ja. Det mesta är bra faktiskt, ja, men det finns ju undantag. Och det är kanske därför man kommer ihåg just då.
Ja, men precis. Drygt 13 år i Tre Kronor då. Vilka är de roligaste landslagsminnena totalt sett? Om du inte får svara liksom enskilda segrar eller firanden på Sergels torg.
Ja, just det. Jag skulle kanske säga OS 2014 när vi var i Sochi och lira och fick vara med oss NHL-spelarna.
Ja.
Inte för att de är NHL-spelare, men just för att det var sån fantastisk klass på turneringen och sådär. Och hur vi bodde ganska nära arenan. Jag vet, du kommer säkert ihåg, eller de som lyssnar kanske kommer ihåg några bilder av den.
Cyklarna.
Ja, exakt. Och det var ju, så hela den turneringen var häftig på massa olika sätt. Men helheten runt där, det var en bra OS-by nära hallen, enkelt sådär. Och sen är det ju lite sådär, man är ju i Ryssland, men det står ändå palmer ute på gatan ungefär, ja. Där i Sochi.
Ja, en liten krock.
Ja, exakt. Det kom en gubbe och klippte gräset utanför vårt hus sådär liksom i februari, så det är ju inte riktigt Ryssland man tänker. Det var schysst faktiskt. Och sen de där cyklarna, det var ett initiativ från Zäta om jag inte minns fel.
Jaha.
Att vi skulle köpa in dem, och sen efter turneringen så skänkte vi dem till, eller spelarna som hade dem skänkte dem till något barnhem där, så det var ju fint också.
Okay. Ja.
Den är ju högt upp på listan. Utan att vara någon enskild match där. Men sen, ja, det är mycket härliga resor. Sen du vet hur ett hockeygäng liksom som kommer ihop, det är mycket garv, alltså det finns ju varje turnering, men eftersom du gillar Henke så kan vi ska tänka ut på en som var. Eller har jag fel där?
Nej, Henrik Lundqvist har jag varmt om hjärtat. Men det tror jag många har. Du ska inte bara rikta dig till mig. Men jag tror de flesta är ganska sugna på Henrik Lundqvist-anekdoter.
Ja, självklart. Nej, men det var ju inför finalen 2017 när han kom hem och spelade. Så var det ju väldigt speciellt för att han linkade ju av semifinalen. Alltså han fick ju en skada där i slutet, om du kommer ihåg. Det var ju bara någon minut kvar. Mm. Och det var ju knappt att han kunde gå till omklädningsrummet, för vi hade ju en bit. Mm. Vi visste faktiskt inte ens om i samma byggnad som matcharena. Så att, nej, men han hade skitont. Och sen finaldagen då går jag ut och värmer precis, det är ju träningsrinken som vi har precis utanför omklädningsrummet.
Ja.
Med de andra målvakterna. Och när jag går ut då på förmiddagen, finaldagen, då kan ju inte han spela finalen.
Nej.
I budet. Så att vi går ut och kör en halvtimme eller vad det är för någonting. Och så kommer vi in och så möts jag av en strålande glad Henke och säger att jag kan spela. Då har doktor Valdebäck trollat lite grann och gjort precis det han skulle göra. Och det var ju liksom millimeter och träffa rätt där han hade ont och så vidare. Och vad han gjorde för någonting vet jag inte. Det var, och sen efter finalen och när vi kom hem och det var ju, han kunde ju knappt, han kunde ju gå, men det var ju ändå liksom att han hade ont.
Han spelade VM-finalen svinskadad.
Ja, kan man säga.
Ja.
Och sen på det då så kommer Wille Nylander och
slänger
sig över honom. Så att det var inte riktigt vad han behövde just då. Det frimärket där. Så att det var ju ganska kul. Vi vann.
Precis. Sluta med ett guld, kanon.
Ja, ja.
Stefan, du som varit med länge i gamet och kanske då gärna står på burväktarnas sida. Vad säger du om det kanske mest omtalande målvaktsingripandet i svensk hockeyhistoria? Alltså Salos tavla mot Vitryssland i OS 2022. Det var ju innan din tid i Tre Kronor, men du har ju sett det.
Ja, 2002, ja.
Mm.
Alltså jag har inte läst hans bok, men jag har ju läst många kommentarer och mår dåligt han har mått och det där. Jag kan säga så här, att inte någon liknande situation, men åt det hållet. Liksom, när man trycker iväg ett skott som hamnar, om du tänker man står på isen och sen höjdled så går pucken över sargkanten. Mm.
Upp i publiken, för sikten helt enkelt.
Exakt,
ja.
Exakt. Och då försvinner den lite grann.
Mm.
Och det är svårt att rädda någonting som man inte ser.
Ja.
Jag hade någon liknande situation när jag spelade typ i juniorlaget. Och så där. Det var väl, jag spelar ju inte i A-lagshockey på det sättet. Men det var något liknande. Och då frågar min tränare så här, har du kollat ögonen någon gång? Och det var ju så här, nej, vadå då? Det är kanske är bra om du gör det. Och det är ju jättebra så. Nu var ju inte han en optiker eller liksom någon som tänkte det förebyggande syftet. Utan det var ju för att jag hade släppt någon sån där som man tyckte att den där var ju ta.
Ja.
Men det var ju någon liknande liksom, att den blir så pass hög så att den försvinner i allting annat som är mörkt.
Ja.
Så det var en ruggigt bra fråga, för den all heder och Tommy Salo, jag menar, alltså man måste komma ihåg hur mycket han ställde upp för Tre Kronor och kom hem igen ständigt, och alla medaljerna varit med och hjälpt oss att ta oss.
Ja, men anledningen till att jag ville ställa den frågan till dig var för att jag tycker att hela den där grejen mot Vitryssland har blivit så jävla skev. Alltså de borde ju för fan lett med 7-1 vid det läget och inte liksom lämnat det åt slumpen på det sättet. Plus att jag förstår precis vad du menar med att pucken försvinner upp i publiken. Det är alltså bara för att det är ett skott från långt håll. Den är inte så jävla lätt att ta.
Nej, tyvärr. Måste man ju säga.
Stefan Lade, du ska ha stort tack för att du tog dig tid och kör hårt med Tre Kronor målvakterna här framöver.
Det tackar jag för. Det var kul att få vara med i podden. Och hälsa Figge så mycket.
Stort tack.
Tack.
Ja, Robin, vår gäst Stefan berättade ju här tidigare om när han låg bakom din kasse på Sergej Bobrovski i JVM 0708. Att den här målvakten gick ut långt så man liksom kunde gå runt honom. Vem anser du ska ha mest cred för det här målet?
Ja, inte fan är han i vilket fall. Det var jag som hängde. Nej, så här. Kung Lade. Alltså, jag gillade faktiskt som fan att jobba med Lade. Han var en av de målvaktstränare som jag kände att jag kunde liksom surra lite mjukt med utan att det blev alldeles liksom för att det kändes påtryckt liksom. Och just den där kassen, då hade han faktiskt genomgång om honom, så att
den är absolut inte tagen från tomma intet, utan det låg absolut någonting där med Lades lille scouting.
Ja, men enligt Stefan var du till och med så pass vetgirig att du hade gått fram och frågat, ja, men hur ska man göra på Bobrovski? Så det här var alltså under JVM-tiden. Verkar du ha varit ganska ambitiös som hockeyspelare?
Ja, alltså det kanske brann en liten extra låga där då. Det var så här Nicke, det var en kort turnering. Jag behövde allt jag kunde få.
Ja, jag förstår. Men det gick ju bra.
Ja, han är härlig, Lade.
Ja, för fan. Veckans avsnitt har nått sin slutstation nu, vänner. Men missa inte att följa oss på sociala medier. Släppsaren finns på Twitter, Facebook och Instagram. Och det är främst på IG som ni hittar updates från Vegas. Man ska givetvis även prenumerera på podden och vår YouTube-kanal. Så glöm inte det. Vi är så på och är i vanlig ordning tillbaka nästa torsdag, då från USA. Ha det helt fantastiskt tills dess. Hej!
Ciao!
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news! Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more, with Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to Quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com/style.